Velkommen til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Hej Roger.
Hallo Bjørn.
Nu er vi her igen. Ny søndag, nye muligheder.
Eller hur, ja.
Du Roger, vi skulle jo egentlig ikke snakke så mye om teknik, fordi at hverken du eller jeg er så opp tatt av det. Jeg føler vel at teknikken av og til kommer litt i hva skal jeg si, overskygge alt det andre, og spesielt om man begynner å snakke om utstyr. Men så vil jeg da hevde at det er noen side ved teknikk som faktisk er viktig for det endelige resultat i den forstand at den bidrar i den kreative prosessen. Og i den forbindelse så tenkte jeg i dag, Roger, at vi skulle snakke om dette som om lukkede blender og ISO, altså lysømfintlighet i kamera, og forholdet mellom disse tre elementene i prosessen. Og det å forstå forholdet mellom disse tre er litt som å forstå offside-regelen i fotball, for den som ikke skjønner seg på det. Det høres veldig enkelt ut for meg og deg som på en måte har spilt fotball og drevet med dette her, men for noen som kommer inn og skal forklare altså kommer inn i fotballen for første gang, og skal man skal forklare dette her, så er det ikke nødvendigvis så enkelt å forstå den faktisk. Og litt sånn er det med dette her med forholdet lukker, blender og ISO, som jeg tenkte vi skulle, som sagt, snakke om nå. Jeg vet jo, du Roger, du jobber mye på manuelt. Jobber du manuelt fullt ut, eller har du for eksempel halvautomatisk funksjon på kamera?
Det finns ju, funktioner finns ju på kamera, men jag fotar uteslutande manuellt nu för tiden. När jag jobbade analogt var det inte riktigt så, men nu ser man ju direkt på i histogrammet, så att nu behöver man liksom inte fundera på om man har exponerat rätt, och då är det väldigt mycket enklare att jobba manuellt, tycker jag, med digital kameran.
Ja, histogrammet, det er jo den, hva skal jeg si, den greia på kamera som du ser hvordan de ulike fargene, hva skal jeg si, spiller seg ut.
Yes.
Kan du si litt om histogrammet, for det er kanskje viktig, for jeg ser aldri på histogrammet, for å være helt ærlig.
Så jeg kan si at jeg ikke tittar selv, altså når jeg fotar tittar jeg ikke på histogrammet. Däremot kan jeg jo direkt gå inn og, altså når jeg fotar så tittar jeg egentlig på exponeringsmätaren i sökaren. Mm. Och då försöker jag ligga något steg ovanför medel för att vara säker på att jag har täckning i skuggorna. Mm. Det är så jag jobbar. Sen om jag är osäker någon gång i ett ljusförhållande där det kanske är väldigt stor skillnad på skuggor och högdagrar, det vill säga stor kontrast i bilden eller motljus, då kan jag snabbt ta en provbild innan jag börjar fota, och så går jag in och tittar på histogrammet så att inte högdagrarna till exempel är utfrätta. Mm. Så att jag ligger hyfsat rätt. Men det är, numera så går det där för mig, liksom, det sitter i ryggmärgen. Jag behöver inte, nästan aldrig göra det längre. Utan jag vet, jag kan mitt verktyg så pass bra så att jag inte behöver tänka på tekniken, om du förstår mig.
Ja, vi ska snacka lite om det etterhvert, för att det är en del sidor med detta här som jag tror det är viktigt att man förstår. Mm. Bara som en liten introduktion så tänkte jag att vi ska förklara vad lucken är. Alltså lucken i ett kamera är den som öppnar upp för, vad ska jag säga, sensorn, en gardin i kamera som rätt och slett öppnar upp för lys så att motivet kan slippa in och fäste sig på bildebrikken. Denne lukken, altså denne gardinen, kan holdes åpen egentlig så lenge du ønsker. Hvis du for eksempel skal ta bilder av nordlys og andre ting som krever det. Og opp til et 8000 sekund er det vel faktisk noen kameraer som har, at det går veldig, veldig kjapt. Og gjerne lukken er den delen av kameraet som slites mest på, som er mest kritisk når kameraet begynner å bli gammelt. For der jobbes det ganske intenst. Blenderne på den andre siden er altså disse lamellene som sitter i objektivet. Det er som regel 7 lameller som åpner seg opp når du tar bildet. Det er som regel en sånn type 7-kantet sirkel inne i objektivet som slipper inn lys alt ettersom. Og det er jo kanskje den viktigste delen av den kreative biten av fotografiet. Ikke sant? For her har du åpning fra normalt F1,4 til F22, og paradoxalt nok så faktisk det laveste nummeret den største blender, altså der man slipper inn mest lys. Ja.
Veldig forvirrende.
Ja, det litt forvirrende, og det det som jevnfører det her med offset-regelen, så den kan fort bli litt forvirrende, men når du skjønner det så det egentlig veldig enkelt.
Jag brukar säga faktiskt, istället för att säga att jag har en stor bländare, så brukar jag säga att jag har ett lågt bländartal eller högt bländartal. Mm. För att det inte ska förvirra för när jag förklarar det för kompisar och vänner som är intresserade.
Mm. Ja, och här är vi inne på något viktigt, Roger, för att jag vet att du är ju du är väldigt fokuserad på detta här med bruk av bländare och speciellt i porträttfotografering. At du har et bevisst forhold til bruken av blenderen. Ikke sant?
Jo, men återigen, ingenting som jag egentligen tänker på, men men som jag som finns där bak i liksom i ja, i instinkten någonstans. Men när vi skulle ha pratade om att vi skulle ha det här avsnittet, så tänkte jag att ja, men jag, det finns inte så mycket att säga om det här, jag gör som jag gör ungefär, men ju mer man tänker på det, desto mer inser man att man faktiskt medvetet använder slutaren och bländartal väldigt aktivt i den kreativa processen.
Mm. Ja, ja.
Så det och att det verkligen påverkar bildens ja, men hur den kommer ut, så att säga, vilken kvalitet, det påverkar skärpdjup och det påverkar skärpa överhuvudtaget. Så att det finns väldigt mycket faktiskt att fundera kring när man väljer.
Ja, och grunden till att vi också snackar om det här är att du ser ju sånt som i mobiltelefoner med de applikationer som finns där, så är det ju lagt in en sån artificial kunstig porträttmodus hvor du har uskarphet i for- og bakgrunn. Men det är lagt in digitalt i en programvare. Men det är och du söker efter är att få den analoge uskarpheten som är långt finare och penare och framstår så mycket mer naturlig. Ikke sant? At den følelsen av det tredimensionale er mye sterkere når du vet å beherske det analogt.
Absolut. Mm. Och det blir, som vi har pratat om det tidigare i något avsnitt om det här bokén, alltså det vill säga skärpsläppet, hur skärpan så att säga, tappar sitt fokus in i bilden, skapar ett fantastiskt djup, till exempel när det gäller porträtt. Mm. Men även kan det vara användbart i vissa andra situationer som vi kan prata mer om. Ja. Men framförallt porträtt där, det är ju som det blir, alltså, om man vill bryta ut ett porträtt från en bakgrund, så är det väldigt effektivt att jobba med hög bländare, alltså det vill säga lågt bländartal, 1,4-1,8 där kring. Och det gör jag väldigt aktivt.
Ja, i lignende måte, og spesielt når man jobber med portrettfotografering. Og du ser jo det gjerne sånn tv-serier, altså innovative tv-serier, sånn som Breaking Bad, så bruker man jo gjerne faktisk, hva skal jeg si, fotokameraer som opptakere, filmopptakere. Og da søker man etter den der dybdeskarpheten som er så minimal at du får den ekstremt dramatiske effekten i bildene. Den tredje faktoren her er jo den såkalte ISO, altså International Standards Organization. I gamle dager kalte vi det for ASA, som står for American Standards Association, og det er altså en målenhet for lysømfintlighet på film eller da på bildebrikken. Og den er også viktig å ta inn i denne ligningen som man skal, vi skal snakke litt mer om, og hvordan du bruke disse her to i forhold til hverandre. Og der er det faktorer som gjør at man må ha det litt i bakhodet hvis man skal forlate program, altså automodus, og gå over i en enten full manuell eller halvmanuell, halvautomatisk modus på kamera. Og jeg jobber jo ofte med sånn halvautomatikk. Det vil si at jeg bruker altså såkalt blenderstyrt automatikk, hvor jeg selv bestemmer blender, altså åpningen på disse lamellene, og kamera bestemmer resten. I tillegg til det så har du noe som jeg kaller for det, hva skal jeg si, G-punktet. G-punktet innenfor dette her, altså inne på kameraet, som da er eksponeringskompensasjon, som også bruker faktisk mer og mer. Og det fine med det at når du gjør det, og du aktivt bruker det, så ser du forskjell faktisk allerede på skjermen bak, eller i søkeren, så ser du forskjell når du bruker denne overstyringen av automatikken. Vi kan snakke litt om det litt senere, men er det noe du bruker mye, Roger, dette her med å overstyre ting? Men du bruker det helt manuelt, ikke sant? Så du stiller manuelt, du stiller lukker og blender og ISO.
Mm. Ja. Jeg stiller allting, og ISO'en har ju väldigt mycket med ljusrollen att göra. Men jag utgår i stort sett nästan, det beroende på vad jag fotograferar, men jag utgår nästan alltid från vilken bländare passar bäst eller vilket slutartid passar bäst. Och därefter så ställer jag in ISO:n så att det funkar. Sen har det ju förstås med om man fotar i mörka situationer, till exempel sent på kvällen eller inomhus, så behöver man ha ett högre isotal såklart. Men jag försöker alltid ha så lågt isotal som så att säga, kameran tillåter när det gäller att få tillräckligt med ljus in på det sättet jag vill använda bländaren och slutaren. Det här lät kanske jättekrångligt, men ISO är så att säga tredje prioritet för mig när jag fotograferar, men jag försöker alltid få ett så lågt ISO-tal som möjligt eftersom det ger minimalt brus.
Ja, och då är du inne på något som på något komplicerar det här lite grann. Det är ju så kallad stöj, som vi säger på norskt, du säger brus. För på en digital kamera, för att få större lysömfintlighet på bricken, så kör man egentligen, för att säga det väldigt enkelt, mer ström in i sensorn. Og sensoren er veldig følsom for mer strøm. Og da oppstår noe som heter støy, og det kan være luminansstøy, det vil si at fargegjengivelsen er for så vidt korrekt, men det blir liksom ujevne farger, eller det kan være kromatisk støy, som er den verste av disse her, for det er det som gjør bildene litt kornete. Og jo mer støy, jo mer korn, men så er jo kameraet blitt mye bedre på dette her. Jeg føler de siste kameraene har, så er jo støyen blitt stadig mindre. De har klart å beherske dette her.
Absolut, og ibland kanskje man vil ha det bruset, for at det er en kjensle i bildet man vil ha. Men det, så det, återigen, det beror lite på vad det är man fotograferar, vad det är man vill uttrycka. Men jag, generellt sett, så om jag fotar landskap eller porträtt eller så vill jag ha så lite brus som möjligt. Mm.
Ja, för du har ju program idag som kan faktiskt emulera det som kallas för korn. I gamla dagar, så när det var analog film, så var det ju den stöjen vi snackar om då var ju korn. Det vill säga att filmerna var mer lysömfintliga. Nesia på det var at kornene var større, og de var mer fremtredende da, i disse bildene, og du fikk mer kontrast i bildene også, jo høyere ISO-tall eller ASA-tall du hadde på film.
Ja, og særlig om du pressade filmen, til eksempel om du pressade en 3x400-1600, så fikk du enda mer, så att säga, dagens brus då.
Ja, det stemmer det. Det var en sånn nødløsning at du kunne presse filmen fra 400 til 800 eller til 1600 ASA. Og da måtte du ta igjen det i fremkallingen. Så det er en litt sånn krunglete prosess. Det fine i dag er jo det at du kan skifte ASA fra den ene eksponeringen til den andre, ikke sant?
Fantastisk. Färg og svart-hvitt og allting. Altså du... Ja, det er mye som har blivit veldig, veldig bra. Ja. Og enklere, forstås.
Helt klart. Så hvis vi tar utgangspunkt da, i en foto på en vanlig, normal sommerdag med sola, la oss si klokka to da, Roger. Hos meg så sitter det litt i ryggmargen. Hvis du har ISO 100, hva vil blender da være? Vil du tro?
Var det en frågesport det her, eller?
Ja. Nei, altså... För nu stack ju detta här med den ryggmarksreflexen som du inledningsvis nämnde,
inte sant? Nej, men så sitter det inte för mig, utan det sitter mer att jag går inte efter ungefär vilken, det beror ju på vilken slutartid du har förstås. Mm. Nej, men för det första är, nu ska jag inte vara sån, men jag väldigt sällan jag fotar klockan 2 på dagen för att det är inget väldigt, väldigt sällan bra ljus då. Men så att jag gör det en vinterdag istället, för då är det bra att ha kontrast. Nej, men jag, det beror återigen, det beror på vad jag fotograferar, vad jag väljer för bländare. Fotar jag ett porträtt utomhus så får jag ju ta ett kort skärp, eller en lågbländat tal. Men fotar jag till exempel outdoors, som jag gör ganska mycket, då försöker jag ligga någonstans runt bländare 8. Mm. Och sen ser jag ungefär i sökaren på exponeringslinjen där, om man ska säga, så ser jag vilken slutare jag ska ha.
Mm.
Så styr jag den. Alltså jag, det är de här rattarna som jag rör med pekfinger och tummen som mer det som sitter i ryggmärgen, snarare än att jag vet att jag kan tänka i förväg i huvudet hur, vilken blandare är. Men det kanske du har koll på.
Ja, faktiskt så har jag det. Alltså, jag tänker att vi snackar väl också för folk som är på ferie och som tar bilder genom hela dagen. Jag vill säga att ISO 100 som var tidigare, eller ISO 125, var faktiskt den standard på ASAN i filmtiden. Nu är det väl ISO 100 eller ISO 200. Vi tar utgångspunkt i ISO 100. På en solrik dag klockan 2 så vill jag si blender 8 och lukker 1/250 sekund, eller kanske 1/500 sekund. Det varierar lite faktiskt, för lyset upplevs väldigt olika. Det kan också vara reflexer runt dig som bidrar till upp eller ned i blender och lukkertal här. Men det vill jag, där ligger cirka en sån normal exponering på den dagen. Och det är den som, hos mig i alla fall, alltid har ligget där som ett utgångspunkt för när jag ställer in kamera.
Ja, just det.
Liksom förståelsen av det. Och det tror jag är viktigt för de som önskar att ta foto ett skritt vidare och kunna lite om det här. Nettopp för att hvis du önskar den här effekten, hvis du ska ta bilder av kjæresten din på stranden, kanske lage ett porträtt, så är det viktigt att veta att så mycket lys kommer in på bricken där och då. Hvis du för exempel går ner till blender 1,4, så må du ganska mycket upp i lucker hastighet för att få
riktigt. Så det är viktigt att vi nämner det, för att de här två påverkar ju varandra som två slags motpoler. Ju mer, alltså man kan väl kort sammanfatta det med att säga att slutaren avgör hur lång tid du släpper in ljuset, och bländaren avgör hur mycket ljus du släpper in.
Mm.
Och ju mer ljus du släpper in, det vill säga ju lägre blandartal du har, och det vill då kalla det desto högre blandare. Det är väldigt confusing, men så desto kortare tid kan du släppa in ljuset för att det inte ska bli överexponerat.
Jag tror att vi ska förklara det här så väldigt i detalj. Jag tror det är viktigt för de som lytter och som är nyfikna på detta här, så finns det väldigt många goda resurser på nätet och studera detta här vidare. För du kan göra det här till en vetenskap. Även om jag då har inledningsvis sa att det här var väldigt enkelt, så är det faktiskt det. Men det är enkelt när du i ögonblicket du förstår detta formulär.
Mm. Men det jag menar är att det ena påverkar det andra, och det är viktigt att ha det. Det kan man ha med sig ändå, tycker jag.
Helt klart.
Att allting hänger ihop. Ändrar du på en av de här tre parametrarna som bländar och slutar och ISO, så ändras alla andra också.
Mm. Exakt. Och det är klart att hvis du för exempel tar bilder indörs, jag drev med mycket sportsfotografering i mina unga journalisttider, och då måste ju pressa filmen, ha en alltså 400 och pressa den kanske upp till 1600, men slik att jag fick hurtige lukkertider, slik at jeg kunne fryse objektene. Så veldig tidlig så innså jeg at jeg var nødt til å kunne dette her for å få de effektene jeg var ute etter. Og da snakker vi ikke bare om portretter, vi snakker om for eksempel hvis du ønsker å ta bilder av biler i fart, så må du vite at hvis du skal fryse bilen, så må du opp i et, kanskje 2/1000 sekund. Hvis du ønsker en sånn panorering hvor du ønsker at bilen skal være i bevegelse, så går du motsatt vei. Ikke sant?
Absolut.
Och vi snackar om lite här med de bilderna du tog av vildhunden i Afrika. Fortell lite om det, Roger. Hvordan du löste den? Du ville ha dem i bevegelse, ikke sant?
Yes. Men det är lite samma som när jag, om jag till exempel jag fotar mountainbike eller i naturen, och så vill jag ha en känsla av att det är fart i bilden.
Mm.
Då kan du, alltså det finns två sätt att fota rörelse. Och det ena är ju att man verkligen fryser ögonblicket. För det kan ju vara om någon cyklar till exempel genom vatten och det skvätter och du vill ha varenda vattendroppe skarp. Då kan jag ta slutartid på en 2000, ibland en 3000, 4000 del. Mm. Men om jag vill så att säga få fartkänsla i bilden så finns det något som heter panorering. Och det är att man fotar, jag brukar fota på en åttondel eller en femtondel beroende på hur fort den här, ibland en trettiondel också, beroende på hur fort den här objektet rör sig. Och sen följer jag, sen rör jag kameran i samma hastighet som motivet rör sig. Så med vildhundarna så sprang de runt med ett sånt här ett ben ifrån en impala de hade dödat som i munnen, och då jagade alla andra vildhundar den som hade benet i munnen, och då sprang de runt där, och det tyckte jag var en väldigt härlig känsla av rörelse som i naturen som jag ville fånga med rörelse och skärpa. Och då har jag för mig att jag hade en femtondel sekund, och så följde jag de här i samma hastighet som de rörde sig rörde jag min kamera, och i och med att den då är inställd på en femtondel eller en åttondel så blir det rörelse och skärpa i bilden när du rör kameran. Men om du lyckas liksom hålla samma hastighet som det objektet du fotograferar så blir det skarpt men bakgrunden oskarpt, vilket skapar en fartkänsla i bilden då.
Ja, helt riktigt. Och hvis vi brukar det här med cykel och du följer en cyklist så vill han sitta förhållsvis rolig på setet. Hodet vill vara nästan helt stille, selv om cykeln bevegelse. Och så länge du panorerar och följer den bevegelsen och du har det, och så trycker du ner. Du måste inte trycka hårt, du måste trycka försiktigt mens du följer kameran, ikke sant? Det är viktigt. Du måste inte stoppa kameran. Du måste följa kameran genom bevegelsen och ta bilder
och så har jag oftast har jag på motorn på också, alltså så jag tar flera bilder i sträck.
Ja.
Och då är det oftast en där allting sitter perfekt liksom. Sen kan man ju om man vill nu jobbar jag nästan aldrig med blixt, men när jag jobbar analogt jobbade jag med blixt, och då brukar jag fota rörelse med långa slutartider och sen frysa en viss del i bilden med blixten. Så då fick jag liksom, till exempel när jag fotade dans i Brasilien på gatorna där, så använde jag en lång slutartid, alltså en åttondel eller en sekund till och med, och då får man rörelsen i allt de gör, men samtidigt så fryser man ett visst ögonblick i själva tiden som kameran tar bilden, så fryser jag, och då blir det skarpt så att säga.
Jag har gjort det så
tycker jag är ganska effektfullt, men jag jobbar tyvärr inte riktigt så längre. Jag tycker inte om att jobba med blixt.
Nej, för det att jag jobbar med så väldigt många olika kunder och sånt, så är jag av och till nöjd att ty till det. Och då kan det vara fint att bruka en och rätta blitzen för exempel bara mot ett ansikt. Mm. Och du kan klara att styra blitzlyset genom en tut eller vad du har, och kun fotografera ansiktet, och så blir allt det andra runt blurry, mens ansiktet är relativt stilla utan att köra för hårt ljus på. Men det, nu är vi inne på en del detaljer som vi säkert kan snacka om i via det breda, men vi ska gå så väldigt, väldigt in på det här i alla fall.
En grej som kan vara viktig att säga när det handlar om slutartid är att om man fotar människor som rör sig ute i naturen, vilket ju många gör, eller som är ute och går eller något sånt där, så det man ska tänka på då, att det som, för att man vill ha det som rör sig skarpt, så ska man ha en viss, då får man kanske inte gå lägre än en 250 del sekund eller en 200 del sekund. Sen finns det ju också det här att om du fotar i dåligt ljus och du går ner i slutartid för att du överhuvudtaget ska kunna ta bilden och inte vill dra upp ISO-talet för högt, då kommer du vara tvungen att fota på låga slutartider handhållet. Och här finns det också ett förhållande då som är en rätt bra riktlinje att ha med sig, att om det är ett förhållande mellan brännvidd och slutartid. Om du använder till exempel 24 mm och fotar i ett rum, för att du inte vill att det ska bli skakningsoskärpa från så att säga när du tar bilden, när du trycker på kameran så rör sig kameran lite grann, så behöver du ha en slutartid som är då minst en tjugondel, kanske helst en trettiondel sekund. Så att, och fotar du till exempel med 200 mm då behöver du ha en tvåhundradel sekund för att det inte ska bli oskarpt. Så att brännviddens längd avgör också vilken slutartid du bör ha för att det inte ska bli skakning som skärpa av själva rörelsen att ta bilden, så att säga.
Mm.
Även om du fotar någonting som är helt stilla, till exempel ett landskap, så behöver du ha en viss, om du fotar den med 200 mm eller 300 mm, så behöver du ha motsvarande en, den slutartiden bör bara likna brännvidden, om du förstår mig.
Mm. Ja då, jag brukar det samma regeln själv, så den är helt relevant och den är viktig. Men igen då, så det förutsätter ju det att du håller kameran rolig, att du inte pressar, att du inte rycker kameran ner, men att du squeezer, akkurat som när du skjuter med ett gevär för att träffa blinken, så du rycker inte till, du pressar, du squeezer den fingret ner. Så det är en liten sån fördel som är viktig.
Och så kan man lägga vid armbågarna mot bröstet också, så att man får liksom en slags stativ mot kroppen lite grann. Så. Men det är absolut, det gäller ju, oavsett så gäller det ju att man är mjuk på avtryckan, så att säga.
Mm. Ja, riktigt. Det var ordet var lite efter, mjuk. nu har vi ju snackat väldigt mycket om det här med att du ska på en måte gå utanför komfortzonen och byta P, alltså program på kameran, till kanske A eller S. Som S är ju lockstyrt och A är som regel blenderstyrt. Och jag brukar som regel A, alltså blenderstyrt. Det jag då gör, som jag snackade om i stad, är att vissa tränger och gå utanför det. För exempel, hvis du ska ta bilder av lite mörka människor. Vi har ju rest runt i Afrika och där är ju folk lite mörkare än oss här i norr, Roger. Och då sliter vi lite, eller många i alla fall, och de får väldigt mörka bilder av svarta människor. Vad gör du då?
Alltså, jag tycker att det problemet var större när man fotade med film.
Mm-hmm.
Men idag så är det, återigen så ser jag ser ju direkt i sökaren, så ser jag ju exponeringslinjalen där, så att jag ser vart jag ska ligga. Så att jag tycker faktiskt inte att det är ett problem längre. Så nej, jag ska inte svara på det. Men,
ja, det, är det.
Men det är klart att fotar du på automatik, så kommer ju det att påverkas av, för då mäter, alltså, kameran har ju, om kameran står för all, om kameran får bestämma vilken inställning den ska ha, så den tar ju hänsyn till att få bästa möjliga helhetsresultat, men du kanske själv vill ha ett kort skärpdjup, och det tar den inte hänsyn till. Och om den kameran mäter också, så att om du fotar mot en vit vägg, då kommer den mäta 18% grått, alltså den kommer tro att, den kommer utgå ifrån att allting i är 18% grått.
Mm.
Vilket innebär att den inte blir helt vit om du inte överexponerar lite. Det, och det är ju samma om du fotar mörkhyade människor i Afrika. Då kommer ju kameran utgå ifrån att det är 18% grått. Vilket gör att de kommer bli lite mörkare. Mm. Det här är alltså ett problem om man bara fotograferar på automatik, tycker jag. Eller även om du fotar med slutar... eller bländar automatik, så att du väljer din slutartid till exempel, då kan den också bli mörkare.
Ja, det är en utfordring, och det är ju riktigt som du säger, att det är mycket lättare att se resultatet i kamera, men när man jobbar då, hvis du jobbar med program, eller så som jag är blenderstyrt, så tränger du av och till att överstyra automatiken nettopp för att kunna gå upp någon blendertrin, få lite mer ljus in i bilden. Och då är vi tillbaka igen till det jag sa i stad, det här med exponeringskompensation. Det är ett hjul på kameran så du lätt kan bara göra bilden lite grann lysare.
Mm. Men jag jobbar ju manuellt, helt manuellt. Mm. Jag jobbar ju inte på P eller automatik, utan jag jobbar ju helt manuellt. Och då ser jag direkt att inte på baksidan av kameran LCD-skärmen, utan jag ser i sökaren vart jag ska lägga mig för att det ska bli bra. Så att det är lite olika, tror jag, lite olika process beroende på. Och det här är ju klart att det är väldigt svårt. Du behöver ha en superkoll på hur allting påverkar varandra och veta ungefär vart du ska ligga. Men anledningen till att jag inte jobbar till exempel särskilt mycket på bländarautomatik, vilket man kan med fördel skulle kunna göra till exempel om du jobbar mycket med landskap eller porträtt och att du vill ha långa eller korta skärpdjup.
Mm.
Så gör inte jag det, och en stor anledning till det är att jag vill kunna själv bestämma hur bilden ska vara exponerad. För om jag använder, så att jag bestämmer för att fota ett landskap på bländare 11, då vet jag att då kommer jag få skärpa i hela bilden. Men då bestämmer kameran vilken slutartiden var, så jag, vilken slutartiden ska ha den på, automatiskt, och jag vill själv kunna veta, och då kommer den bli exponerad på ett visst sätt, men jag vill själv kunna bestämma hur bilden ska vara exponerad, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Ja, jag gillar den friheten. Sen kräver det som sagt att man är helt införlivad med sina verktyg, så att man inte behöver tänka på det när man står där.
Ja, alltså här är två olika skolor, tänker jag. Och i mitt tillfälle här, hvor jag brukar det halvautomatik och jag ska jobba väldigt kjapt, så är den exponeringskompensationen väldigt sån fin och enkel och kjapp måte att kompensera, utan att du må hele tiden ha dette forholdet mellom de tre ulike verdiene som vi har i bakhodet. Du bare dreier litt på det hjulet, og det kan du, kameraet i dag kan du allokere det til den knappen som du synes er best å gjøre dette her på.
Ja, og det er jo det sikreste sättet å jobbe på, som du beskriver der. Det har ju hänt faktiskt mer förr än nu, men att jag hamnar i en situation där allting ska gå väldigt fort och jag måste sätta in alla ting, och då att jag missar någonting och att den blir över- eller underexponerad bilden när jag gör allting manuellt. Så att det är ju säkrare att jobba på ett sånt sätt som du beskriver där. För att, och särskilt då om man vet att till exempel nu vill jag bara att bländaren är viktig i den här bilden.
Mm.
Jag har inte pratat så mycket om bländare. Varför man använder blända prio. Varför gör du det? Det är ju när skärpdjupet är viktigaste bilden. Men
ja, det är nettopp därför. Att jag vill ha, det viktigaste för mig är att ha kontroll på dybdeskarpheten i bilden. Och då brukar jag den, prioritera den. Också för att jag jobbar hurtigt. Hvis jag ska jobba lite, vad ska jag säga, lite saktare och lite mer kontemplativt, så gör jag som du gör, brukar manuella verdier tvers igjen, kjører den i manuell opsjon. En annen faktor her som vi ikke snakket om, som faktisk også kan spille inn på dette her med lys og målingen av motivet, er jo lysmåleren. Altså, for du kan ha sentrumsdominert lysmåler, du kan ha gjennomsnitt lysmåling. Altså, det finnes forskjellige opsjoner i et kamera hvordan du vil at lyset skal måles, som også er viktig å ta med seg her. For eksempel så jobber jeg veldig mye med sentrumsdominert lysmåling i kamera, ikke gjennomsnitt lysmåling, som veldig mange bruker, som regel knytter seg opp mot programfunksjon, altså autofunksjon i kamera. Mm. Det er også et forhold her som er lurt å ta med seg inn her, hva du vil, hva slags bilder du skal ta, om du vil kunne variere mellom gjennomsnittsmåling, lysmåling og sentrumsdominert lysmåling. Jeg vet ikke i hvilken grad du tenker på de tingene, Roger, men jeg vet jo at du jobber mye med portretter, og da er vel kanskje sentrumsdominert og punktmåling noe som du bruker.
Ja, absolutt. Jeg jobber veldig mye som du. Og framfor alt så jobber jeg også, altså de ganger jeg jobber med, der jeg så å si prioriterer hvilken slutartid jeg har, det er når jeg fotograferer rørelse.
Mm.
Og de ganger jeg jobber med at prioritera vilken bländare jag ska använda, då är det landskap, natur, porträtt.
Mm.
Men som jag sa tidigt här i programmet, så är det inte bara, alltså porträtt blir ju väldigt snyggt att ha ett kort skärpdjup för att bakgrunden blörar ut så att säga, och du får, alltså du tar bort distraktioner, du fokus på ögonen och du får en, alltså man kan säga att porträttet poppar ut ur bilden lite grann.
Mm.
Men det finns faktiskt situationer även i naturen där det är väldigt snyggt att jobba med korta skärpdjup. Och framförallt när det är stökiga bakgrunder som i skogen eller om du fotar makro, så kan det vara väldigt effektivt att jobba med korta skärpdjup också, har jag insett på senare år.
Ja da, det finnes jo objektiver som er spesialdesignet for nettopp den type fotografering. Makrofotografering er jo per definisjon en sånn type objektiv hvor fokuset er veldig konsentrert, og så blir det veldig uskarpt foran og bak.
Men även när jag fotar, alltså makro, absolut, då är det ju så att det är ett specialobjektiv. Men jag kan ju till exempel använda min 85 mm 1,8 när jag fotar outdoor i skogen.
Mm.
För att ha ett väldigt litet djup i bilden, så att det inte blir så stökigt i bakgrunden.
Mm. Ja, og det klart at det her med når du tar bilder, la oss si at du tar bilder av en gruppe, og så vil du ta frem en person i forkant, og så vil du ha de andre uskarpe. Så bruker du da kanskje f1,4 eller 1,8. Jeg vil ikke alltid anbefale å ha den høyeste åpningen, for da kan faktisk hele bildet bli litt grann uskarpt. Det er de færreste objektiver som er helt skarpe på full åpning. Det er sannsynligvis bare de dyreste objektivene som har den muligheten. Så jeg vil som regel anbefale å blende litt grann ned. Men så er det da at du kanskje vil ha bilder av en gruppe av en familie, og de sitter i ulike posisjoner i forhold til hverandre og i forhold til kamera, og da bør du tenke på at du kanskje skal ha større brennvidde. Eller
det är misstaget jag har gjort hur många gånger som helst, för att jag är så van att fota människor med korta skärpdjup. Och det är väldigt utmanande att få alla skarpa i gruppfotografering utan och samtidigt få någon form av skärpdjup i bilden. Vad använder du? Vad landar du oftast på bländare då? Du beror
jeg synes også det kjempevanskelig, og som regel så ender jeg opp med at noen blir uskarpe. Det jeg prøver å gjøre å arrangere settingen slik at folk stort sett på linje i fotografiet. Men hvis jeg da må jobbe med det, så går det opp til F8 og kanskje F11. Og da snakker vi om kanskje at det må være på stativ, for jeg vil helst ikke gå akkurat som deg så mye opp i ISO. Det er ikke noe stort problem, og det er litt avhengig av hva du skal bruke bildet til, men ISO-verdien prøver å holde så lavt som overhovedet mulig.
Men, og det håller jeg med om, men just i vissa situationer, till exempel när man fotograferar människor där det uppstår ögonblick i processen som du inte har tid att ställa på stativ och som kanske går förlorade om du ska använda stativ, då faktiskt struntar jag i att det blir lite brusigt, utan då kör jag på det som, alltså jag ska säga att rent generellt sett så är jag inte, alltså det är klart att det finns sätt att påverka bilden med blandare och slutare, men för mig är fortfarande innehållet och känslan i bilden viktigare än den tekniska kvaliteten.
Jag syns som en bra avslutning där, Roger, på en podcast som har varit lite utöver formatet vi vanligtvis play och ha det. Jag tror att här är det ganska mycket att sätta sig in i för det sitter, och jag menar att det är mer träning än teknisk upplysning och manualer. Men jag vill anbefalla folk att se lite på YouTube och sånt, för där finns det väldigt många goda resurser på dessa ting här som om det. Jag tror det är viktigt att du jobbar mycket med att det sitter sånt som i ditt tillfälle, Roger, lite i ryggmargen när du är ute där ute, för det ting ska ofta gå fort.
Ja. Och det är inte så krångligt egentligen. Med dagens kameror så är det väldigt lätt att testa sig fram. För du ser resultatet på en gång i kameran. Mm. Så att, ja, nej, men vad bra. Då kom jag med famous last words. Innan
ja, då ska jag ta... Alltså, jag vill anbefala folk att läsa manualen till kamera för att finna ut dessa ting här. Vi är väldigt lite flinka till det. De flesta kameror är väldigt lika. Faktisk. Det er faktisk slik at både Canon, Nikon, Olympus og hva det måtte være, der sitter funksjonen omtrent på samme sted. Så det er ikke noen store forskjeller der. Men jeg vil anbefale folk som da ønsker å sette seg litt mer inn i det, hvordan du for eksempel finner ut om du skal ha sentrumsdominert lysmåling eller gjennomsnittslysmåling. Dette er ting som er litt viktig å kunne, og det finner du ut ved å lese manualen. Det er ikke noe komplisert, det altså. Ellers, så øv.
Yes.
Ok?
Pinte.
Da var vi ferdige for i dag, Roger.
Takk for det.
Hei, hei.
Ha det.